Vad menas egentligen med Guds rike? Det finns lite olika uppfattningar och det ges lite olika svar. Och att jag föreslog det här ämnet och också ämnet frälsningen enligt Gamla testamentet är just för att det finns så många olika svar kring de här ämnena. Så innan vi börjar så föreslår jag att vi inte bara klappar händerna utan vi knäpper händerna. Herre, vi ber om din hjälp att du genom din helige ande ska undervisa oss genom ditt ord så att vi förstår bättre vad som är Guds rike. Så att vi med vår inre blick, med trons öga kan se det som våra fysiska ögon inte kan se. Vi ser bara elände, orenhet, synd och lidande, ofrid, krig. Istället för det ditt rike handlar om, frid med Gud. Syndernas förlåtelse, evigt liv, glädje, välsignelse. Herre, hjälp oss att från ditt ord bättre förstå och se vad som är Guds rike. Amen. När vi börjar att läsa i Bibeln och läser de 39 böckerna i Gamla testamentet så står det ju där en hel del om Guds rike, liksom naturligtvis i Nya testamentet. Och när jag förberedde mig lite för det här föredraget så försökte jag titta på de flesta ställen i Bibeln där det står någonting om Guds rike. Man kan ju använda sig av en konkordans och slå på ordet rike, riket, Guds rike och se lite grann vad som står i de olika bibliska texterna. Och när det gäller Gamla testamentet så kommer man ju ganska snart att läsa om Israel. Guds folk Israel som ett alldeles speciellt folk och ett speciellt rike. Och utifrån det så har ju många undrat, ska då inte Guds rike redan här i tiden, här i världen vara lika konkret, lika fysiskt, lika synligt för våra fysiska ögon som Israels rike var under Gamla testamentets tid. Israel skulle ju vara Guds heliga folk. Vi läser ju hur Gud undervisar genom Mose. När man har kommit till Sina i berg så står det: ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Och så läser vi vidare i Gamla testamentet. Och vad ser vi? Vi ser ett folk som är allt annat än heligt. Vi ser ett folk som har fått välsignelsen. Det börjar med frälsningen. Förutsättningen för Guds rike och gemenskapen med Gud och vad Herrens egendomsfolk är vad Herren har gjort för folket. Vad Herren har gjort för oss. Precis som det här står. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Det är början. Man har sett och man har hört vad Herren har gjort. Men vad har blivit gensvaret? Man skulle ju vara ett heligt folk, ett heligt prästerskap. Och det går inte lång tid förrän man vänder sin Herre ryggen. Man vill inte ha Herren som sin kung och man orenar sig med andra gudar istället. Man dyrkar olika avgudar. Så vad blev det av Guds rike? Och ändå hade just Israels folk fått en utvald tjänareuppgift. Man skulle verkligen visa människor vad det innebar att vara Guds folk. Vad det innebar att Gud är Herren, all godhets konung. Och att det är livet, det är räddningen, det är lyckan, det är välsignelsen att höra ihop med Herren. Och hur skötte man den tjänare uppgiften? Jo, synden visade sin starka makt så att man på olika sätt ganska ofattbart begår all möjlig orenhet och alla möjliga svek mot Herren. Men hur kan då det vi läser i Gamla testamentet ändå bära vittnesbörd om vad Guds rike är? Ja, man kan säga att på olika sätt vittnar Israels historia om vem Gud är och vad Guds rike innebär, men också i hög grad hur allvarligt det är med synden. Och det ska vi tala lite mer om i andra föredraget där vi kommer in på frälsningen enligt Gamla testamentet. Men uppgiften var alltså för Israel att vara ett heligt rike, ett heligt prästerskap, ett heligt folk. Och den uppgiften står kvar. När vi kommer till Nya testamentet och Petrus skriver sitt första brev till de troende från olika folkslag, då säger han: ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, Guds eget folk. Och vi kommer tillbaka till vad menas med det och hur är det möjligt? Går vi vidare lite grann i vad Moses skriver i sina fem böcker, så kan vi läsa följande i femte Moseboks 8:e kapitel från den 19:e versen. Om du glömmer Herren din Gud och följer andra gudar och tjänar och tillber dem, så betygar jag idag för er att ni förvisso ska förgås. Lik det hedna folk som Herren förgör för er ska också ni förgås, därför att ni inte lyssnade till Herren, er Guds röst. Och vad hände precis detta? Man lyssnade inte till Herrens röst, man vände honom ryggen. Och vad hände med folket? Det blev utstrött, det blev för bort i fångenskap. Och vi kan läsa närmare om det här också. Det är ju Mose som talar strax före sin död. När han har lett folket i 40 år genom öknen. Och han får själv inte föra folket in i det utlovade landet. Men han håller en lång predikan och sammanfattar vad har hänt. Och vad är summan av Herrens undervisning. Och då för han fram följande Herrens ord i femte Mosebok 7:e kapitel, verserna 7 och 8. Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade gett era fäder, som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset, ur den egyptiske kungens hand, ur faraos hand. Det var alltså genom Herrens oförtjänta godhet alena som just Israel fick den här tjänaruppgiften att av alla folk vara just det folk som skulle ta emot hans undervisning och föra den vidare. Men vad hände? När man får en hög uppgift så glider det ganska snart över att man tror att man är nog bättre än andra. Och man har förtjänat den här uppgiften. Och så förtröstar man på sina egna gärningar och sin egen förtjänst istället för det som Herren så tydligt har sagt. Man är helt beroende av Herrens nåd. Av vad Herren har gjort. Och det började ju tidigt med hur allt är beroende av Herren för att vi ska ha gemenskap med honom. Så började det ju redan i och med skapelsen. Att lyssna till Herren, att ta vara på hans ord är själva grunden. Men vad hände med Israel? Ja, redan från början så vet vi ju att den godhet som Gud visar för gemenskap med honom, den är oförtjänt. Abraham blir kallad och sedan Isak och Jakob, och det ges löftesord till Abraham, Isak och Jakob, och sedan då till Jakobs efterkommande, Jakobs barn då. Jakob får ju namnet Israel. Så alltså Israels barn, israeliterna. Vad är förutsättningen? Det är Guds verk, Guds gärning, Guds välsignelse. Abraham hade inte förtjänat den. Abraham kom från ett folk där han dyrkade alla möjliga gudar. Och även efter att han har fått Guds hjälp och ledning och välsignelse, så är det skröpligheter också med trons fader Abraham. Han ljuger till och med, eller han försöker manipulera för att klara sig. Han litar inte fullt på Gud, även om han stundtals gör det. Först så säger han, det här går ju inte. Jag har inte fått en enda son, och du har ju lovat mig att jag skulle få ganska många, lika många som stjärnorna. Men han tvivlar, jag har inte fått någon. Och jag har bara en här, ska han nu ta över? Det här stämmer ju inte. Och så för att klara livhanken så vill han inte att farao ska veta att Sarao är hans hustru när han kommer ner till Egypten. Så han använder sig av en halvsanning. Och senare, så när han får förnyelse av löftet att han ska faktiskt få en son, löftets son, när han är 100 år och Sara 90 år, då skrattar Abraham och även Sara, båda två. Jag vet inte varför många fått för sig att det bara var Sara som skrattade. De skrattade båda. Och namnet på löftets son heter just han skrattade. Yitzchak på hebreiska. Isak på svenska. Och det betyder han skrattade. Det vill säga, det här är helt omöjligt. Det här kan inte vara sant. Så det var skröplighet inför Guds nåd och godhet också hos trons fader Abraham. Men han blev stärkt i tron, och tron blommar ut när han då mitt i svårigheterna får höra att så här många barn ska du ändå få. Fast han inte hade fått en enda, och då står det Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Så rättfärdigheten hade han inte på något sätt förtjänat. Den blev tillräknad, den blev som en gåva. Men likväl som vi nyss läste, så vill Israel tillräkna sig rättfärdighet på grundval av egna gärningar. Jag kan läsa också i 5 Moseboks 9 kapitel från den 4 versen. När Herren din Gud driver undan dem för dig, får du inte säga i ditt hjärta, det var på grund av min rättfärdighet som Herren lät mig komma in i detta land och ta det i besittning. Det är nämligen ogudaktigheten hos dessa folk som gör att Herren driver bort den för dig. Det är inte genom din rättfärdighet eller ditt hjärtas rättsinnighet som du går för att ta deras land i besittning. Det är till följd av ogudaktigheten hos dessa folk som Herren din Gud driver bort den för dig. Och så uppfyller vad han med ed har lovat dina fäder Abraham, Isak och Jakob. Du ska veta att det inte är för din rättfärdighets skull som Herren din Gud har gett dig detta goda land till besittning. För du är ett hårdnackat folk. Kom ihåg och glöm aldrig hur du i öknen väckte Herren din Guds vrede. Från den dag då du drog ut ur Egyptens land tills nu, tills ni kom till denna plats, har ni varit upproriska mot Herren. Och hela Israels historia handlar väldigt mycket om denna upproriskhet. Och därmed förstår vi hur oerhört viktigt det är med en frälsning som inte hänger på oss utan som är en gåva. Och det är det som skriften så tydligt handlar om. Några andra exempel, historien rullar vidare. Ni kanske minns när man kommer in i det utlovade landet. Hur tacksam är man? Man avfaller och härmar efter just de hedna folkens seder som man inte skulle härma efter. Och man börjar dyrka baaler och asheror och allt möjligt avgudiskt. Och ändå så visar Herren om och om igen sin godhet. Han sänder domare, han griper in och hjälper. Och så är man glad en liten stund, men inte länge, och så avfaller man igen. Och Herren visar sin godhet igen. Och då blir man lite glad, men så fortsätter man i sin syndighet om och om igen. Och så småningom så vill man då, så säger man så här. Sätt nu en kung över oss. Man vänder sig till den sista domaren, och det vet ni vem det var. Min namn är, jag heter Samuel också, sätt Samuel. Man vänder sig till Samuel och säger, sätt nu en kung över oss till att styra över oss så som alla andra folk har. Första Samuel 8. Vad är det tokiga med detta? Herren skulle ju vara deras kung. Skulle inte vara som alla andra folk. De hade alla möjliga avgudar till kungar och olika syndiga människor och tyranner och diktatorer som kungar. Och detta säger också Herren till Samuel. Han säger, det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat som kung över dem. Första Samuel 8:7. Så samma spår, det fortsätter igen. Men Herren säger, jaha, låt dem få en kung då. Och genom mitt i syndigheten och avfälligheten så fortsätter Gud att undervisa. Han låter också detta med att de ska få en kung på något sätt få bli en undervisning om att det ska komma en sann kung. En Davidsson, en Messias som verkligen inte innebär att de förkastar Herren utan just har Herren som sin kung. Och ni minns när David väljs att det är inte den som människor tänker på. Han var den yngste pojken, det var ingen som tänkte att det kan vara den killen det är frågan om. Och så är det ofta hela tiden att den som väljs, det är inte en som vi människor bedömer ha de bästa meriterna. Och så ges då löftet om Messias, och så som alltid i Gamla testamentet så detta Israel får också i många stycken ge undervisning om frälsningen och om Messias. Och det får fungera som förebilder, ibland väldigt skröpliga förebilder. Och så ska då David få en son som ska vara en förebild för Messias. Så Messias ska heta Davids son. Och när man läser så tänker man ju då på att den här Davids son som ska få ett evigt rike, det måste ju vara Salomo. Och det talas ju om det på det sättet också. Men vad står det om Salomo? Om du följer allt som jag har befallt, då ska jag låta din kungatron bestå för evigt. Men om ni vänder om och överger de stadgar och bud som jag har gett er och tjänar andra gudar, då ska jag rycka upp dem ur mitt land. Och detta hus ska jag förkasta. Andra krönikeboken 7. Och så blev det. Folket fördes bort från sitt land, förlorade sitt land. Och detta hus förstördes, inte bara en gång. Det förstördes av babylonerna. Och på Jesu tid så förstörs det igen. Strax efter Jesu tid. Och Jesus säger, när man hänvisar, titta här är ju templet. Titta vilka fantastiska stenar. Och så säger man att här ska inte sten lämnas på sten. Men samtidigt så sa han, för att få fram vad allt det här egentligen var svaga bilder för, så säger han, på tredje dagen ska jag bygga upp det. Efter tre dagar ska jag bygga upp templet igen. Det är han som är templet. Allt det här hänvisar till honom. Men de här jordiska sakerna som skulle tjäna och skulle bli verkligen till välsignelse om de lyssnade på Herrens ord, det är förgängligt. Och hur blir det alltså då med Guds rike? Jo, den här världen är inte Guds rike på det sättet som vi nu talar om. Ett rike som är ett evigt rike som aldrig går under, som inte kan skaka, utan det är förgängligt. Och varför är den här världen, den här skapelsen förgänglig och ska gå under? Ni vet, människor nu kämpar ju ihjäl sig för att det är ju det här världen som det gäller att kämpa och slå vakt om. Men Guds rike, Guds värld, frågar man ju mindre och mindre efter, som ni vet. Jo, på grund av synden, på grund av att vi gör uppror mot Gud, så är den här världen i den ondes våld, inte sant? Står det inte så? Den här världen i ondes våld, är det svårt att se det? Det är väldigt lätt att se. Vi hör om det och vi läser om det varje dag. Det är fruktansvärt det kan vara. Och också det troende som verkligen har sitt medborgarskap i Guds eviga rike. Ni har inte varit medborgare först och främst i ett jordiskt rike, utan var glada över att era namn är skrivna i himlen. Att ni tillhör himmelriket. Att ni har evigt liv för frälsarens skull. Också de som har denna frid med Gud och välsignelsen och glädjen och renheten tillräknat sig, den vi måste ha, de får också lida och sucka, och det är svårigheter därför att den här världen är i den ondes våld. Låt oss se på några av ställena om Guds rike i skriften. Gång på gång så står det att Jesus förkunnar Guds rike. Då undrar man, vad innehöll den förkunnelsen? Jesus sände ut också de 12 och de skulle också förkunna Guds rike, står det. Och när de kom tillbaka så står det, så talade Jesus till dem om Guds rike. Vad kan det handla om? När Jesus har fullbordat sin frälsningsgärning så undervisar han lärjungarna i 40 dagar, inte sant, för sin himmelfärd. Vad då om Guds rike? Då skulle man vilja vara med och få höra. Men jag tror inte att han undervisade om att nu ska ni förstå det, att den här världen är inte förgänglig, utan den ska bestå för evigt. Och här i världen ska du upprätta ett världsligt jordiskt himmelrike, ett fridsrike här av jordisk slag. Nej, han hade sagt, med himmelriket förhåller det så här. Med himmelriket. Så att evangelierna växlar med, man säger Guds rike, så står det parallellstället himmelriket. Guds rike är alltid himmelriket, det vill säga det är ett himmelsrike som inte är förgängligt likt alla världsliga jordiska riken. Gå nu och förkunna Guds rike, sa Jesus till lärjungarna. Man kunde också säga, om det är med Guds finger som jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. Och vid andra tillfällen så säger han, Guds rike är nära. Kan också översätta att Guds rike är här. Och om man översätter Guds rike är nära, så kan man fråga sig, hur nära då? Och jag skulle vilja svara, jag står 5 meter ifrån er nu. Guds rike är 5 meter ifrån er. Guds rike hör ihop helt och hållet med frälsaren. Där han är, där är Guds rike. Guds rike är nära. Och det hade man ju svårt att förstå. Men ändå så sa man ju, han måste ju häda, för det han gör är ju bara det som Gud kan göra. Alltså bluffar han. Han kan ju inte göra det. Han är en hädare. Så man såg gärningar, eller fick se gärningar, och man hade sagt innan att när Jesus till exempel uppväcker en lam man, så hade man innan sagt att han hädar när han säger dina synder är dig förlåtna. Bara Gud kan förlåta synder. Och då uppväcker han den lamet och kan säga, ja, men bara Gud kan uppväcka en lam också. Så han gör gärningar som visar att Guds finger, det ser ni ju. Guds gärning ser ni här. Och då har ju Guds rike nått er. Detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sen ska slutet komma. Sen kommer den yttersta dagen. Sen kommer slutet för alla världsliga riken. Och imorgon ska vi tala om slutet för världsliga riken i samband med ett föredrag om Daniels bok. Nå, Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Lukas 17:20. Hur kommer det sig att man går förbi det bibelordet när man hela tiden talar om att Guds rike måste vara ett yttre världsligt fysiskt rike som vi kan se med våra fysiska ögon? Vi kan inte se det med våra fysiska ögon, inte före den yttersta dagen, före slutet för den här tidsåldern. Paulus blev ju fängslad, som det minns, i Rom. Och i 2 år så bodde han i en hyrd bostad, och så står det, och predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus. Ser ni hur undervisning om Guds rike, undervisning om Herren Jesus Kristus blir en parallell? Och han skriver ju i många av sina brev ungefär så här: han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Så Guds rike, det är Guds älskade sons rike, och det troende har förts in dit. Vi tänker ju ofta, ja, men det måste ju vara någonting i framtiden, men vi har ett dubbelt medborgarskap, och vårt viktigaste medborgarskap är medborgarskap i det himmelska eviga riket. Nå, hur kommer man in då i detta rike? Jesus säger om barnen, Guds rike tillhör sådana som det. Jag säger er sanningen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Då förstår vi att Guds rike är en gåva, någonting som överräcks till oss. Något som man inte kan arbeta sig fram till och förtjäna med sina gärningar. Jesus vandrade genom städer och byar och förkunnade evangeliet om Guds rike. Alltså det glada budskapet om Guds rike. Vad var det som var så glädjande? Att vi syndare kan komma in i ett rike där bara rena får komma in. Där bara heliga får komma in. Där det inte finns någon synd och ingen död. Och inget lidande. Och så får vi med våra sjukdomar och skröpligheter och svagheter och orenheter och syndare får komma in som en gåva. Kom! Allt är redo. Allt är gjort för att du ska få komma in. Det är en fri gåva. Och tar du inte emot det som ett barn så kommer du aldrig dit in. Och ni vet ju hur det är med barn. Man måste ge dem mat. Man måste ge dem allt. Man måste klä dem. Man måste lyfta dem. Man måste bära dem. Man måste skjutsa dem. Och så är det, precis som vi läste inledningsvis, Herren har burit oss på örnvingar. Burit Israels barn genom öknen på örnvingar. Så står det i Lukas 13. Där ska ni gråta och gnissla tänder när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike, medan ni själva hamnar utanför. Abraham, sa vi, han var ju inte fullkomlig i sig själv. Men han finns i Guds rike. Han lever och regerar med Kristus. Isak var allt annat än ofullkomlig. Och Jakob, han var ju en lurendrejare. Hans namn betyder ju lurifax, bedragare. Och han, också av nåd, finns med i Guds rike och alla profeterna. Men de som inte vill ta emot gåvan, som förkastar och gör uppror och förblir i sin upproriskhet, som inte genom det de har hört tar emot, ska gråta och gnissla tänder när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike, medan ni själva hamnar utanför. Ni kommer ihåg texten om den rike mannen och Lazarus. Lazarus kom till Guds rike alldeles intill Abraham. Där är han. Och som det här står, att ni ska gråta och gnissla tänder när ni ser Abraham, Isak och Jakob, så fick ju den rike mannen se Abraham och Lazarus när han var i pinan och plågade svårt. Och då kommer du att tänka på, tänk om mina bröder som ännu lever fattar det här, så de inte är lika dumma som jag har varit. Så kan inte du, Abraham, skicka iväg Lazarus. Han är ju van att köra med Lazarus. Han brydde sig inte om Lazarus, men han ville jobba för mig. Så skicka iväg Lazarus och säg till dem att det är ju faktiskt sant det här, så att de omvänder sig. Och svaret blir ju, de har Mose och profeterna. Dem har de lyssnat till. Lyssnar de inte till Mose och profeterna, så kommer de inte heller att omvända sig, om så någon kommer tillbaka från det döda. När Jesus närmar sig Jerusalem sista gången för att fullborda sitt försoningsverk, lida och dö för alla våra synder och förvärva den rättfärdighet som vi redan hört om i löftesordet, och som då blir bekräftat att löftena var sanna. Nu fullbordas det som är utlovat. Då kommer han först till Jeriko, sen är han väldigt uppförsbacke upp till Jerusalem. Men när han var i Jeriko och låtit frälsningen komma till den här bluffaren Zacchaeus, då efter detta så står det att de tänkte att Guds rike nu genast skulle komma på ett synligt sätt. Där har vi det igen. Nu genast, alltså nu med en gång, parachrema på grekiska. Det betyder nu med en gång, nu genast skulle komma på ett synligt sätt, anafainestai. Så att man verkligen kan se det med de fysiska ögonen. Ja, så tänkte man. Och så kanske också Judas Iskariot hade tänkt att det skulle nu på något sätt upprättas så att med våld och vapen så drivs romarna bort och så upprättas ett jordiskt rike. Fastän profeterna gång på gång har sagt att frälsningen kommer inte att vinnas med världsliga vapen och världslig makt och världsliga arméer. Och alla dessa ställen, några av dem kunde man ju också här citera, men det får vi hoppa över så länge. Nu fanns det ändå de som hade förstått undervisningen och förstått att vi kan inte se Guds rike med fysiska ögon, men vi vet att det är en verklighet. Och det står om Josef från staden Arimatea att han väntade på Guds rike. Och det står om den gamle Simeon att han väntade. Och han hade förstått de bibliska löftena, för han säger när han tar Jesus barnet i famnen: mina ögon har sett din frälsning. Har sett din frälsning. Då hade han inte sett på fysiskt sätt en sån där frälsning som många föreställde sig, att nu är vi befriade från världsligt förtryck. Mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folk, står det. Några hemligheter med Guds rike är alltså att förkunnelsen av Guds rike, evangeliet, som innebär att vi orena förklaras rena och får ha full gemenskap med Gud i all evighet, får fira den härliga måltiden på Sionsberg som Jesaja har till exempel talat om. Hemligheten är att evangeliet föder på nytt. Den som inte blir född på nytt, eller kanske ännu bättre översatt av anoten, betyder ovanifrån. Den som inte blir född ovanifrån, eller på nytt, vilket som, kan inte se Guds rike. Men den troende kan alltså se Guds rike. Och vad menas då? Ja, det menas inte att den ser ett yttre fysiskt rike, utan ser Guds godhet, ser Guds välsignelse, ser Guds oförtjänta förlåtelse, ser hur vi har återlöst genom lammets blod, ser allt detta. Men det kan bara den troende, den som är född ovanifrån. Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande, skriver Paulus i Romarbrevet, brevet 14. Men om det inte är mat och dryck, så kanske någon invänder, hur kan då Jesaja profetera så här? Som i 25 kapitlets sjätte vers och sjunde och åttonde, om vi ska inte läsa allt nu, inte läsa hela Bibeln nu. Men där läser vi från den sjätte versen: Herren Sebaot ska på detta berg göra en festmåltid för alla folk. En festmåltid med feta rätter och lagrade viner. Feta, mustiga rätter och lagrat, klarat vin. Han ska på detta berg utplåna den slöja som beslöjar alla folk. Det täckelse som täcker alla folkslag. Han ska utplåna döden för evigt. Herren Gud ska torka tårarna från alla ansikten och ta bort sitt folks vanära från hela jorden. För Herren har talat. I det himmelska, i himmelriket, där råder rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Där gamla testamentet använder ständigt sådana här kraftiga bilder som en festmåltid. För att jag ska förstå att det borde vi fatta, om det är en riktigt bra fest. Med alla de här beståndsdelarna som räknar, då är det en fest man vill vara med om. Och andra bilder användes då om att det saknas inget vatten. Där är det blomstrande, det är inte någon torr öken. Och med dessa bilder vill du göra klart hur det är i Guds rike. Och det råder frid. Och då tar man bilderna av, finns det något där vi kan se frid, där det inte är frid nu? Jo, vargar och lamm och all detta dödande och strider som finns här i världen. Då använder man den bilden för att förklara den frid som övergår allt förstånd. Och många missförstår då dessa bilder och tänker, jaha, det ska i alla fall bli ett sånt här jordiskt fysiskt rike. Åtminstone så och så många år före den sista dagen. Men så säger inte skriften. Nå, om vi nu inte bara ska få frid med Gud, om vi nu inte bara ska få evigt liv, om vi nu inte ska få den här glädjen, hur är det då? Jo, Bibeln säger, den som tror på mig ska inte bara få evigt liv, utan har evigt liv. Och den som tror på mig ska inte bara få frid, utan har frid med Gud. Och detta kan vi ha mitt under lidande i den här världen. Var inte rädd, du lilla jord, för er far har beslutat att ge er riket. Det är mycket som hotar oss och vi blir så ganska lätt rädda. Jag är broder Johannes som med Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Så inleder Uppenbarelseboken 9 undervisning. Vi delar lidandet och riket. Eller som Paulus skriver, vi är arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att förhärligas med honom. Under den här vandringen så utlovas vi inte att vi ska vara fria från lidande och svårigheter. Inte alls. Ni vet ju själva att det är bestämt att vi ska utstå lidande, skrivs i första Thessalonikerbrevet. Och så om den yttersta domen. Då ska det rättfärdiga lysa som solen i sin fars rike. För mitt rike är inte av den här världen. Mitt rike är inte av den här världen. Johannes 18:36. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och vad säger Paulus i andra Timoteus 4? Herren ska också rädda mig från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Lägg märke till att han säger och frälsa mig in i ett jordiskt tusenårsrike eller så. Han ska frälsa mig till sitt himmelska rike. För jordiska riken skakar, och jag ska avsluta då med orden i Hebreerbrevet 12:18 framåt. Ni som är troende, som har blivit födda på nytt, som har evigt liv av nåd alena, för Kristi skull alena, och räknas som heliga och rättfärdiga på grund av vad Kristus har gjort för er. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad. Om någon tänker då, ja men det och det ska ju hända ner i staten Israel och i det jordiska Jerusalem. Ja men det kan man ju ta på. Nej, till en stad och till ett berg som man inte kan ta på, som är den levande Gudens stad. Det himmelska Jerusalem, hör ni det? Himmelriket, himmelska Jerusalem. Till änglar i mångtusental, till en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Det som skakas ska försvinna eftersom det är skapat, för att det som inte kan skakas ska bestå. När vi nu får ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. Och så Psaltaren 145. Ditt rike är ett rike för alla evigheter. Ditt välde består från släkte till släkte. Och Daniel skriver, hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. Tack Herre för att du av nåd ger oss detta rike. Amen.